Hej, välkommen till Bibel och bön. Idag så är vi framme i kapitel 25 och 26 av Apostlagärningarna. Ja, jag tänker ta med er till båda genom två kapitel, men jag tänker inte läsa all den texten, utan jag ska återberätta lite och så kommer jag läsa ett stycke i kapitel 26. Men innan vi går in i texten så ber vi tillsammans. Jag tackar dig Herre för att vi än en gång får samlas inför ditt ord. Och tack för att du är med oss här och vill leda oss in i ditt ord. Och du är med var och en som lyssnar till det här. När de än och var de än lyssnar till det, så är du där också. Och vill tala och vill beröra oss. Och hjälpa oss att förstå och se lite mer av vad ditt ord säger och vad du vill säga till oss just nu. Så kom helige ande och led oss. Och öppna ordet för oss. Ordet som är både ande och liv. Och ditt ord är också sanning, Herre. Och vi tackar dig för att vi får ta del av det. I Jesu namn. Amen. Ja, förra veckan då pratade Mikael om att och läste om när Paulus stod inför ståthållaren Felix. Judarna anklagade honom för en del av den andra. Felix såg inte att han hade egentligen gjort något som var fel eller som han behövde dömas för. Han hade inte gjort något brottsligt, enligt hans mening egentligen. Men han behöll ändå Paulus i förvar, det vill säga han fick vara frihetsberövad. Inte för Paulus egen skull egentligen. För att han hade någon, man skulle kunna tänka att han hade omsorg om honom. Att han inte ville släppa honom fri för att judarna skulle kasta sig på honom då och kanske slita honom i stycken. Felix var helt enkelt rädd för vad judarna skulle säga. Han ville hålla sig väl med dem. Så att därför fick Paulus sitta fången. Det var ju någon sorts lite... det var ett sätt att hålla sig väl med dem. Men Felix är inte ståthållare så länge till där. Utan efter ett tag så slutar han. Efter 2 år så kommer det ny. Ja, det är ju lång tid att sitta frihetsberövd, men ändå. Paulus hade också ganska mycket frihet. Vänner fick komma och han gav honom ju lite extra fria tyglar. Mot kanske vad han gav andra fångar. Men efter 2 år så kommer en ny ståthållare. Och då skulle man ju tänka sig att Felix skulle släppa Paulus. För det fanns ju ingen dom mot honom och något. Men han gör inte det. Han vågar inte det. Utan han låter Paulus att sitta kvar. Så att Festus som kommer efter Felix. Han får liksom ärva den här fången. Då hamnar det plötsligt på hans bord. Men när han har tillträtt så åker han ganska snabbt till Jerusalem några dagar. Och där träffar han ju då både överste präster och judarnas ledare. Och de framförde sina anklagelser till honom. För mot Paulus. De pratar med honom och så att du kan väl se till att Paulus kommer hit till Jerusalem så får vi döma honom. Så han får bli dömd här. Men det sa de inte för att de verkligen tänkte göra så. Utan det var ju för att de tänkte ordna ett bakhåll och döda honom. Ni vet, det hade de ju planerat tidigare men inte lyckats då. När Paulus systerson hade råkat höra det och berättade så att Paulus på det sättet blev skyddad och kom till Caesarea där han nu är. Men nu hade de ju ändå, de skulle väl någon gång lyckas tänkte de. Så att då om han kunde skicka honom till Jerusalem då kunde de ge sig på honom igen. Men det ville inte Festus utan han säger att nej, ska han dömas så ska han dömas i Caesarea vid den domstolen. Så att ni kan väl komma dit istället om någon dryg vecka här så kan vi jag kommer åka tillbaka då. Så då kan ni följa med. Så kan vi ta det där. Och så får det bli. Så Festus han åker tillbaka och så kommer också de här som anklagar Paulus. Och redan dagen efter han har kommit tillbaka till Caesarea så kallar han in Paulus. Och då står det så här att när Paulus kom in blev han omringad av judarna som hade rest ner till Jerusalem. Och de framförde många svåra beskyllningar som de inte kunde bevisa. Paulus försvarade sig och sa, varken mot judarnas lag eller mot templet eller mot kejsaren har jag begått något brott. Och när jag läser det här så tänker jag ju på att det är precis som judarna gjorde, de religiösa ledarna, judarnas ledare, som de gjorde med Jesus. De ställde honom inför rätta, de anklagade honom med massa saker som inte var sant. De kallade upp falska vittnen och de försökte med det ena, med det andra. Men Jesus erkände aldrig någonting, för han hade inte gjort något. Och så gör också Paulus. Han erkänner inte något som han inte har gjort. Han blir beskylld för saker som är helt tagna ur luften. Men Festus, han försöker ändå liksom att säga, ah, men skulle du inte vilja komma upp till Jerusalem och bli dömd där inför mig i den här saken? Men Paulus, han vill inte. Nej, jag står inför den här domstolen, kejsarens domstol, och jag har inte gjort judarna något ont. Och det vet du mycket väl, säger han till ståthållaren. Men om jag är skyldig och har gjort något som förtjänar döden, då är jag beredd att dö. Men om det inte ligger något i deras anklagelse, så kan ingen utlämna mig åt dem. Jag vädjar till kejsaren, säger han. Och Festus överlade med sitt råd, och sen säger han, ja, du har vädjat till kejsaren, så okej, till kejsaren ska du få fara. Kejsaren då, den som var kejsare då, det var Nero. Och då känner man ju lite att, oh, det var ju ingen vidare kejsare. För det vet vi ju så pass mycket om, och har talat om Nero, att vi vet, han var en grym kejsare. Här var han ju väldigt ung, men, och blev värre med åren, men ändå. Det ger liksom inga goda vibbar att komma inför Nero. Men Paulus ville dit, och han hade någonting med sig i ryggen i detta. Därför att, dels som Mikael pratade om förra gången, att, och påminna om att Paulus fick ju en kallelse, och Gud sa det redan, ursäkta, till Ananias att i kapitel 9, att Paulus skulle vara ett redskap för Gud. Att Paulus var Guds utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn, säger Herren till Ananias. Han ska bära fram mitt namn inför hedningar, för kungar och Israels barn. Och Paulus gick ju först till judarna, och när de inte ville ta emot honom längre, så fortsatte han att predika för hedningarna. Men han har också löfte om att han ska få stå inför kungar, inför högre makter. Och dessutom så vet vi att i kapitel 23, pratade om det tidigare när vi var i kapitel 23, om att Paulus, när han står inför stora rådet, eller många, han får ju stå till svars på många olika ställen här, och judarna är på honom gång på gång. Men då var det ju en natt när han antagligen var ganska villrådig och kanske tvivlade på. Är det sant där? Ska jag verkligen få göra det Gud har kallat mig till? Ska jag komma till hedningarna? Ska jag få, hur är det? Och då står det i 23:11. På natten stod Herren hos honom och sa, var frimodig, eller var inte rädd. Så som du har vittnat om mig i Jerusalem måste du också vittna i Rom. Det blev ju en hälsning till Paulus som gav honom styrka. Att liksom, nej men det är lugnt Paulus, du behöver inte vara rädd. Det jag har kallat dig till, det ska du också få göra. Och du ska komma ända till Rom. Det här hade ju Paulus med sig. Jag ska få vittna för både hedningar, judar och hedningar, och också för kungar, för högt uppsatta. Och jag ska få komma till Rom. Och därför så får han naturligtvis också i det kraft att också begära det här. Jag vill komma till kejsaren. Jag vill ställas inför kejsaren. Inte i första hand för att han var rädd för att inte bli frikänd. För han visste ju att han inte hade gjort något fel. Men han såg väl det som en möjlighet naturligtvis att få föra budskapet om Jesus vidare. Han hade ju en speciell kallelse. Ja, under tiden då för väntan så får ju han sitta kvar i fängelset då, eller husarresten, eller vad man ska kalla det. Och Festus, han vet ju inte riktigt vad han ska göra. Men han, några dagar senare så får han besök av självaste kungen. Kung Agrippa, Herodes Agrippa den andre, och hans syster Berenike. De kommer till Caesarea och besöker Festus, och när de sitter där och samtalar så berättar Festus det här med Paulus och talar om att jag har en fånge här. Det är knepigt, det är en som Felix lämnar efter sig, och det är lite underligt. Judarna anklagar honom för så mycket, men jag kan inte se att han egentligen är skyldig till någon, till något, utan det rör ju mest sånt som tvistefrågor och sånt som rör deras egen religion, och det är ju inget som jag kan döma honom för. Det handlar visst om en viss Jesus som var död men som Paulus säger lever, och ja, jag vet ju inte riktigt hur jag ska göra med det här, säger han, och han vill inte komma till Jerusalem och stå inför rätta där, utan han har yrkat på att han ska få komma till kejsaren. Så jag befallde att han ska hållas kvar här tills jag kan skicka honom till kejsaren. Ja, det är lite knepigt här, tyckte Festus. Men då säger kung Agrippa att jag skulle gärna vilja höra honom. Och visst, säger Festus, det ska du få göra. Imorgon ska du föra honom tala. Och så ordnar de med det, och Agrippa och Berenike finns på plats då. I den här audienssalen med stort pompa och ståt, för det är kungligheter som kommer. Och andra förnäma, stadens förnäma män. Så det är en riktigt fin, det fina, fint folk som Paulus ska ställas inför. Och så för de in Paulus, och så ska han få tala till dem. Ja, men här får han ju tala till de högt uppsatta. Till de som har makt, och till och med för kungen. Det var precis det han skulle få göra. Det var ju det Gud sa till Ananias. Att jag kallat honom att han ska tala till hedningar, till kungar och Israels folk, Israels barn. Nu får han plötsligt stå inför kungen och andra högt uppsatta. Ja, då får han, ska han tala där, och innan det så säger ju Festus då, talar Festus, och då säger han faktiskt att jag har förstått att han inte har gjort något som förtjänar döden, och då han själv har vädjat till kejsaren har beslutat att skicka dit honom, men att han ville att kungen skulle få höra först. För jag har inget specifikt att skriva om honom, säger han till min herre, och därför har jag ställt honom inför er och framförallt inför dig, kung Agrippa, så att jag efter den här utfrågningen har något att skriva. Han tänkte att det skulle klarna nu då, så han skulle veta hur han skulle skriva i följebrevet till kejsaren när han skickar Paulus dit. För jag ser ju ingen mening, sa Festus, med att skicka en fånge till kejsaren utan att ange vad han är anklagad för. Nej, det var väl ganska meningslöst. För inte skulle väl kejsaren ta sig an det, någon som inte ens visste vad han var där för. Kejsaren hade väl annat att göra. Noga då, kan man tänka sig. Men så får nu Paulus då tala inför Agrippa. Och Paulus, han talar inte först och främst som en att till sitt försvar, eller liksom, det liknar inte ju ett försvarstal egentligen. Det står det, rubriken har ju satts i efterhand i våra biblar, men om vi tittar noga på det och lyssnar, så är Paulus tal här, det är mer ett vittnesbörd. Han säger inte så mycket om sig själv. Han berättar lite grann, och sen fortsätter han att tala om det han har upplevt när han fick möta Jesus på vägen till Damaskus. Han berättar om den händelsen, och han berättar först om att han, varför han står där inför kungen, och det är för att han har talat om jag står inför rätta för mitt hopp till det löfte som Gud gav våra fäder och som våra 12 stammar hoppas få se uppfyllt medan de ivrigt tjänar Gud natt och dag. För det hoppet, kung Agrippa, står jag anklagad av judarna. Varför anses det otroligt bland er att Gud uppväcker döda? För det är framförallt detta med uppståndelsen från de döda som de har retat sig på att han förkunnar och påstår att Jesus lever, är uppväckt från de döda. Och han berättar, säger också Paulus, att ja, men jag berättar för kungen hur han från början förföljde de kristna och var hatiskt inställd till dem och så. Men hur han då får möta Jesus på Damaskusvägen och får frågan, varför förföljer du mig? Och jag läser från vers 15 i kapitel 26 nu. Jag sa, vem är du, Herre? Och Herren svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Men res dig och stå på dina ben. Jag har visat mig för dig för att du utser dig till tjänare och vittne, både till det du har sett och till det jag ska visa dig. Och jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna. Jag sänder dig till dem för att öppna deras ögon, för att vända dem från mörker till ljus och från Satans makt till Gud, så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på mig. Därför, kung Agrippa, har jag inte varit olydig mot den himmelska synen. Jag har predikat först i Damaskus och sen i Jerusalem och hela Judén och även ute bland hedningarna, att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra gärningar som hör till omvändelsen. Det var därför som judarna grep mig i templet och försökte döda mig. Men med Guds hjälp står jag än idag som vittne för både små och stora. Och jag säger inget annat än vad profeterna och Mose har sagt skulle ske. Att Messias skulle lida och att han som den första som uppstått från de döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna. När han sa detta i sitt försvarstal ropade Festus: "Du är galen, Paulus. Din stora lärdom driver dig till vanvett." Men Paulus svarade: "Jag är inte galen, högt ärade Festus. Det jag säger är sant och förnuftigt. Kungen känner ju till allt detta. Och därför talar jag öppet och rakt till honom. Jag tror inte att något av detta är obekant för honom. Det är ju inte någon avkrok det har hänt. Tror du på profeterna, kung Agrippa? Jag vet att du tror." Agrippa svarade Paulus: "Snart övertalar du mig väl att bli kristen." Paulus svarade: "Snart eller längre fram, inför Gud önskar jag att inte bara du, utan alla som hör mig idag blir som jag, bortsett från de här bojorna." Kungen reste sig nu tillsammans med ståthållaren och Berenike och de andra som satt där. Och när de hade kommit ut sa de till varandra: "Den mannen gör inte något som förtjänar död eller fängelse." Och Agrippa sa till Festus: "Den mannen hade kunnat friges om han inte hade vädjat till kejsaren." Paulus håller ett tal som blir ett vittnesbörd. Man kan riktigt höra hur engagerad han är och går igång riktigt på slutet med att han önskar att både kungen och alla som satt där skulle förstå att detta är sanningen han förkunnar och att de skulle vilja ta emot Jesus. Det är liksom det är evangelisten går igång på hos honom liksom i det här talet. Och när de säger sen och konstaterar Festus och kung Agrippa att Paulus skulle kunna friges om han inte hade vädjat till kejsaren, så tror jag att men det vet Paulus också. Han hade sån insikt i allt sådär, så han visste det. Men det var ju inte första hand, som sagt, för att han ville få rätt till punkt och pricka, tror jag. Utan han vädjade för han visste att han skulle till Rom. Han skulle dit, Gud har sagt det. Och han kände att han hade en uppgift, att Gud hade kallat honom till det. Och han ville få berätta om Jesus där också. Han vet, tror jag, väldigt väl vad han ger sig in på egentligen, vad det är han begär. Men för de som står bredvid och inte delar tron med Paulus så verkar det ju helt jättekonstigt. Hur kan man göra så? Fattar han inte? Han kunde ju bli fri. Ja, men det här var en möjlighet för honom att få komma till Rom. Och tänk att man kan se så. Alltså, det är kanske det som vi ska tänka och ta till oss i det då, att det som ser så omöjligt ut, som ser ut som en motstånd, eller som ser ut, det blev inte alls som vi har tänkt, allting blev helt annorlunda plötsligt. Det kan vi ju känna den situation vi lever i nu, men kan röra andra saker med. När det blir någonting helt annat, eller när människor kanske på oss och anklagar oss för saker vi inte har gjort, eller inte riktigt vill acceptera våran tro eller vad det kan vara. Så istället för att slå oss ner av det, att liksom få tänka, hur kan jag använda den här situationen? För vad kan det här leda till? För i Guds rike? Vad kan jag, hur kan jag liksom få göra Jesus synlig i det här? Kan du använda det här, Herre? Hur vill du använda den här situationen? Försöka se liksom vägar istället för att slås ner. För jag tror att Gud kan använda varje situation i våra liv. Även de tuffaste och svåraste. Och inte bara för vår egen skull. Vi kan ju lära oss jättemycket. Gud kan lära oss mycket genom det svåra vi går igenom. Ofta är det också så att man växer på något sätt. Och både i tro och som människa när man går igenom svåra saker. Man mognar genom det. Men jag tror också att Gud kan använda de tiderna också för att nå kanske människor eller sammanhang på ett annat sätt än vi hade tänkt. Han öppnar liksom helt andra vägar, kanske än de vi hade räknat med. Och det tror jag att, men det kan vi få ta till oss, våga gå liksom, vara frimodiga, att ändå få dela våran tro, även om det är lite att det känns svårt eller vi hamnar i situationer som inte är så bekväma. Och Paulus, han var väldigt noga hela tiden med att hålla sig till sanningen. Och därför hade han ingenting att frukta. Men han visste ju, jag har inte gjort någonting som jag förtjänar döden för. Utan han höll sig till sanningen och han litade på Gud. Och han behövde inte frukta. Och det behöver inte du och jag heller. Du behöver inte vara rädd för någonting. Gud är med dig. Gud är vid din sida. Och du behöver inte vara rädd. Men Paulus är också noga med att han gör det som Gud har sagt åt honom att göra. Att han vill göra det som Gud har kallat honom till. Stå fast i kallelsen. Det talar Mikael lite om förra veckan också. Och det är också en hälsning till oss. Och en påminnelse även idag. Stå fast i det som du är kallad till. Och känner du dig osäker på vad är jag kallad till? Vad vill Gud använda mig? Fråga honom. Be över det. Fråga honom. Och han kommer att visa dig vägen. Det kanske tar ett tag. Men det kommer att öppnas. För det, han vill visa dig. Om vi vill gå, när vi vill tjäna Gud så vill han ju visa oss. På vilket sätt. För han tycker ju om det. Att vi vill göra något för honom. Naturligtvis. Det tror jag inte vi behöver tvivla på. Utan han visar oss när vi vill det. Mm. Ja. Paulus får kraft att vittna även i de svåraste stunder. Det är ju något som vi får önska och be att vi också ska få. Och han är trogen den kallelse han har fått. Han är inte rädd. Gud ger honom kraft att inte behöva vara rädd. Och han kommer också dit och får göra det som Gud har sagt. Gud hade sagt att han skulle tala inför kungar. Han talar inför kung Agrippa. Det är den enda kung som vi vet i alla fall att Paulus fick tala inför. Så här, mitt i allt i fångenskapen, så går en profetia i uppfyllelse. Där han står fast i den situationen. Det är ju ganska fantastiskt, eller hur? Så det som ser omöjligt förut för oss, det behöver inte alls vara det. Gud kan använda det. Och han kan visa oss vägar som vi inte riktigt trodde att vi skulle gå kanske. Eller som vi inte ser att de finns där. Mm. Ja, ta det med dig idag. Gud är med dig och du behöver inte frukta. Han ger oss den kraft vi behöver. Han ger oss också orden. Det sa ju Jesus till lärjungarna. När ni utsätts för förföljelse och blir anklagade, ställs inför domstolar, så var inte rädda, för den helige ande ska hjälpa er och ge er det ni ska säga. Det var väl precis vad Paulus var med om. Den helige anden gav honom vad han skulle säga och han kunde vittna. Istället för att bara försvara sitt eget liksom, så kunde han få vittna om vem Jesus är. För det var ju det som var hans uppdrag. Det ska vi också göra. Och Gud vill ge oss kraft i det. Nu ber vi. Jag tackar dig, Herre, för den här stunden och tackar dig för ditt ord. Och jag tackar dig, Herre, för att du vill fortsätta att låta det få beröra oss och leda oss. Och du vet precis var vi var och en befinner oss i livet just nu. Och jag ber här att du ska vara nära. Och särskilt gå till den som känner att den behöver din omsorg på ett särskilt sätt idag. Till den som är rädd, till den som är orolig, till den som är sjuk och till den som är svag på annat sätt. Och jag ber här att du ska komma med styrka, med läkedom, med hälsa och med frid. Du känner och vet allt. Jag ber också Herre att du ska ta hand om vårt land och vår värld som lider under den här pandemin. Jag ber dig att du ska hjälpa oss. Och hjälp oss att hålla ut. Men hjälp oss också så att det här tar ett slut. Herre, vi är så trötta på det. Så vi vill bara, Herre, låt det få ett slut. Och hjälp oss att hålla ut så länge vi behöver, Herre. Tack för att du går med oss och aldrig överger oss. Liksom du aldrig övergav Paulus. Utan du var med. Tack för din nåd. Som varar i evighet. Amen. Tack för att du var med idag. Gud välsigne dig.